Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människor och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Uh-huh.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack Prime Crime.
Tack Prime Crime.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Du lyssnar på Mördarpodden och med mig har jag, förutom Dan Hörning, Mördarpoddens första gäst, Hanna Widerstedt.
Ja, jag är här idag.
Ja!
Jättekul att ha dig här, Hanna.
Tack, det är jättekul att vara här också. Min första podd.
Ja.
Någonsin.
Och jag är jättedålig på att presentera folk. Jag tänkte att du ska få presentera dig själv. Men någonting som jag verkligen vill säga, det är ju att du är en fantastisk konstnär.
Tack så jättemycket.
Verkligen galet bra.
Tack, jag har utställning den 8 februari i Norrtälje faktiskt.
Mm.
Så det ska bli riktigt spännande.
På Instagram då, som, där kan man se lite av det du lägger upp på.
Precis, jag har precis blivit aktiv på Instagram och det är jätteroligt. Jag gör såna här händelser hela tiden, det är liksom roligt.
Och där heter du?
Miss Widerstedt.
Och så har du en, jag har skrivit här i mitt manus, fantastisk konstnär och kanin.
Kan du förklara det?
Så, jag är en fantastisk konstnär och kanin tydligen. Nej, jag har en kanin som heter Esther. Jag köpte henne i Berlin med mitt ex i en sån här djuraffär. Och jag bara, shit vad söt hon är. Hon sprang där och åt hö bland sina kaninkompisar. Och så köpte jag henne. Sen gjorde jag mitt ex slut. Så då tog vi tåget mot Lissabon och bodde där några månader. Hade det nice. Och sen tog vi tåget från Lissabon till Stockholm. Vilket tog 102 timmar med massa förseningar.
Yikes.
Men hon joinar mig liksom vart jag än går. Så hon är en liten söt kanin. Hon är liksom, hon kostar bara 50 euro, men hon var så värd. Hon är värd så mycket mer för mig.
Men vem, ja, vem är du?
Det är en sån svår fråga. Ja. Bara, vem är du? Jag är Hanna Widerstedt, jag är 28. Jag var med i Big Brother 2012. Trots att jag aldrig ens tittat på Big Brother. De ringde mig och bara, Hanna, vill du vara med i Big Brother? Jag bara, nej. Och de bara, jo, kom igen. Jag bara, okej.
Okay. Tung övertalningsprocess.
Och jag tycker om människor. Alltså jag är lite trollig av mig. Jag tycker om att trolla. Och, ja, men liksom, om jag går in i Big Brother och så har jag på mig liksom second hand rosa leggings med hål i och någon jävla fake Louis Vuitton scarf och säger nej, så jävla fattiga lalalala, till alla, och då blir de arga, fast det är så lätt provokation. Så jag tyckte det var intressant liksom. Jag var 21, men det för mig var det roligt liksom, att man kan göra så enkla, vad heter det på svenska, provocations,
provoceringar,
provocera mot folk, och det är så lätt. Och sen när jag var med i Lyxfällan, så då ringde de mig också. De bara, hej Hanna, vill du vara med på Lyxfällan? Jag bara, nej.
Och de bara, jo.
Jo, jag sa, okej.
Var det så vi fick med Hanna i podden? Nej, och vi, jo.
Och jag bara, okej, jag ska vara med på Lyxfällan. Så tittade jag på lite Lyxfällan-avsnitt. Jag bara, man måste vara dum i huvudet om man ska vara med i Lyxfällan. Så jag tycker om att trolla, även fast, ja, det är väl den jag är också. Lite trollig.
Det är väl härligt. Och jag vet att lyssnarna kommer älska dig för det ämnet som du har valt, och det är ju seriemördare.
Ja, jag har haft en hemlig hobby, och det är att jag är så fascinerad av seriemördare, olika mord, och jag har spenderat många timmar och läsa på om alla möjliga mördare.
Det tror jag du delar med en hel del av våra lyssnare.
Men har du alltid varit intresserad av kriminologi och lite sånt?
Det har varit lite specialintresse för mig. Jag har rutiner innan jag går och lägger mig. Att jag läser på om olika ämnen för att bli trött. Det lät som jag läste på något, om något tråkigt, men så är det inte.
Jag är ju verkligen sån. Jag måste läsa på om någonting väldigt intressant också för att kunna sova.
Jag är likadan, och jag har gått igenom Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Ed Gein, Albert Fish. De är mest standardmördarna. Jag har spenderat många timmar att läsa på om hur sjuka de är, vad de gjorde. Och man är ju fascinerad på något sjukt sätt.
Precis. Alltså, och det var ju lite som jag frågade i förut då, om man kan säga favoritmördare, och så sa du, vad sa du då?
Jag sa att det är nog bättre att säga vilken mördare är mest spännande.
Ja, men här i Mördarpodden så säger vi favoritmördare.
Okej.
Och har du någon favoritmördare?
Jag gillar Ted Bundy, Charles Manson och Albert Fish.
Ja. Albert Fish, där har du någonting.
Albert Fish, 6 avsnitt seriemördarpodden premium av David Oskarsson. Han gick in på väldigt mycket mer läskiga detaljer än vad man brukar för om Albert Fish. Så ett av avsnitten är i princip tortyr, homosex, våldtäktspodden. I ett helt avsnitt.
Och den la väl du också bakom betalväggen för att,
ja,
för att inte bli stämd, eller så här, men det var för groteskt.
Ja, det var väldigt, väldigt groteskt. Albert Fish är ju, det var ju ett uttalande om honom att han var förmodligen den perversaste människan som levde just då, förmodligen den perversaste människan som någonsin har funnits, och förmodligen den perversaste människan som någonsin kommer att finnas.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Han var ganska pervers.
Ja,
ja, det, de här breven till ett offers mamma var ju lite brutalt, faktiskt.
Åh, oh, gud, och det kommer vi prata mer om idag. Lite det här, hur, det här att skriva brev till alltså föräldrarna till sitt offer, eller till familjemedlemmar till offer, och vad som får en att gå igång på det, eller man ska säga. Och nu, hörni, nu ska vi sätta igång med ett litet quiz för att värma upp lite.
Spännande.
Och jag har kört det här quizet, eller liknande quiz, på min Instastory, på min Instagram j.molen, och kommer även att köra det på Mördarpoddens Instagram, Mordarpodden. Men nu ska vi köra det alltså med er, och jag kommer ställa lite frågor till Hanna och Dan, och tanken är att ni ska diskutera med varandra och berätta lite vad ni tänker om de olika frågorna. Ni ska resonera ihop, men ni behöver inte komma fram till samma svar, utan ni ska bara gissa hej vilt, och så länge någon av er har rätt så får ni som team ett poäng. Är ni beredda?
Ja.
Ja.
Till att börja med, vad är en seriemördare?
Jag är lite så här tävlingsmänniska, så jag måste svara först faktiskt.
Ja, ja, men det är bra.
En seriemördare är någon som har haft ihjäl, mördat människor inom loppet av en viss tid.
Och hur många är det som man måste ha mördat för att det ska bli en seriemördare.
Och där är jag ju lite upprörd, för FBI har ju ändrat det till 2.
Och det visste inte jag.
Nej, men jag håller inte med om det. Jag tycker att det ska vara 3. För att det känns ju som att man är en dubbelmördare om man dödar 2 personer.
Ja, det stämmer faktiskt.
Men 2 offer med en nedkylningsperiod emellan, så är man en seriemördare enligt FBI.
Okej, för jag läste på lite igår då, och då så stod det att när det är någon som har mördat 2 eller mer, och så tänkte jag, men det är ju fel. Men då var det alltså rätt.
Alla behöver inte lyssna på FBI.
Men det känns ju, ursäkta, men lite. Som jag har ihjäl 2 stycken idag, då blir jag seriemördare.
Nej, du måste ha en avkylningsperiod emellan.
Okej.
Så att annars då är du dubbelmördare.
Så först mig och sen några timmar senare dagen.
Okej, så först tar jag Justin.
Det måste nog gå några dagar i alla fall, tror jag.
Och sen väntar jag 48 timmar, sen tar jag dagen.
Ja.
Okej, ja men...
Då tycker FBI att du är en seriemördare, men det tycker inte jag. Men det springer ingen roll, för jag är död.
Ja, du har ingenting att säga till om. Bra, ni får 1 poäng där, för ni sa verkligen helt rätt.
Go team!
Ja, och sen nästa fråga. De flesta seriemördare är män, men man brukar prata om ett annat gemensamt drag. Vilket? Vad är det som liksom, om ni tänker en seriemördare, förutom att det är oftast män då, finns det något mer som liksom är vanligt med dem?
Alltså, de brukar ju vara psykopater. Brist på empati. Liksom, har man ihjäl någon, då är man ju inte så himla snäll liksom. Eller?
Ja, precis. Världens historia säger att ett gemensamt drag är också seriemördarnas personlighet, som har flera grader av psykopati. Vilket betyder att en seriemördare saknar empati och därmed inte kan känna medlidande med sina offer. Helt rätt! Där har ni 1 poäng till!
Oh. Uh-huh.
Nu tar vi fråga nummer 3. Vi har ju en väldigt känd professor i det här landet. Vad heter han?
G.V.
Precis. G.V. Leif G.V. Persson. Men vad står egentligen G.V. för? A. Gustav Willy. B. Gustav Ville. C. Gustav Valdemar. Eller D. Gandalf the White.
Ja, men om han är Gandalf, det skulle förklara så mycket.
Ja, definitivt. Svaret på alla frågor. Jag har ingen aning faktiskt. Jag trodde han hette GV faktiskt.
Bara GV?
Får jag gissa? Ja. Ville, känns rätt. Gustav Ville, eller?
Gustav Willy.
Vad vill du rätt?
Ja, Gustav Willy är rätt. Och nu ska vi gå över till John Wayne Gacy. Till synes en artig familjefar som brukade uppträda som clown på ett barnsjukhus. När man grävde i hans person fann man en seriemördare. När man grävde i hans källare fann man 29 lik. Slutligen fann man totalt 33 lik, varav 4 fanns på andra ställen än under huset. Förutom platsbrist under huset, vad var Gacys förklaring till varför han inte grävt ner alla liken under huset? A. Grannar hade börjat klaga på stanken. B. Fick ont i ryggen av allt grävande. C. Han ville att det 30:e offret skulle begravas annorlunda. Eller D. Han flyttade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag tror B.
Han fick ont i ryggen av allt grävande.
Så misstänker att det var grannarna som klagade. Ja, grannarna klagade lite åt.
Och där har Hanna rätt.
För mig låter det som, om man tänker en psykopat, han tänker ju inte på, stackars grannar, de ska inte behöva lukta på min. De tänker ju, aj, min rygg, vad jobbigt.
Och svårt att säga till kiropraktorn också när man kommer dit.
Ja, du, jag gräv för mycket här.
Jag gräv så många gravar. Vad jobbar du som, clown?
Ja, vi fortsätter på John Wayne Gacy. Även känd som P... The Clown. Och nu ska ni få gissa. Alltså vad han är känd för som hans clownnamn. A. Pongo. B. Pucko. C. Pogo. Eller D. Pingu.
Kan du, Hanna?
Jag tänker A, men jag är inte säker.
Ja, jag är relativt säker på att det är Pogo.
I för sig Pogo. Ja. Jo, ska vi satsa på Pogo?
Jag vet att jag har sagt att han heter Bobo The Clown. Och det fick jag skit för, så att då fick jag höra Pogo.
Okej, men vi kör på Pogo.
Hoppas jag har rätt nu.
Pogo, ja. Och det har rätt! Bra! Woho! Snyggt! Och 2007 så dömdes ryske Alexander Pichuskin. Det var mycket enklare när man bara skrev de här grejerna, för då slapp man uttala. Men Alexander Pichuskin till livstidsfängelse för 48 mord. I media fick han smeknamnet schackmördaren. Varför? Jag vet att du vet det här.
Okej, jag ska vara tyst.
Jag kom på det nu, att det var ju du som har berättat om detta för mig. Då har vi A. Varje gång han förlorade en match så högg han ihjäl vinnaren.
Wow, vilken
vinst. Känns som det borde ha kunnat utredas.
B. Tänkte mörda 64 personer, en för varje ruta på ett schackbräde. Eller C. Han lockade till sig offer via en schackklubb. Eller D. Han tyckte schack var dödskul.
Det känns ju liksom... Schack är ju inte dödskul. Det är faktiskt väldigt tråkigt, tycker jag då.
Nu kommer få kränkta schackspelare.
Ja, men ursäkta, men jag tycker det är jättetråkigt med schack. För jag förlorar jämt. Därför är det tråkigt.
Då hade han ju inte mördat i alla fall, om det var alternativ A som var rätt.
Men jag tror nog det här med 64... Jag tror det.
Tänkte mörda 64 personer, en för varje ruta på ett schackbräde.
Precis.
Det är rätt.
Åh, oh, wow!
Ja.
Och du visste redan det.
Ja.
Ja. Och nu kommer vi till Pedro Alonso López. Mer känd som vad då? A. Idioten från Irland. Jag hade kul när jag skrev de här frågorna. B. Jägaren från Texas. C. Besten från Belgien. Eller D. Monstret från Anderna.
Det är ju inte A i alla fall. Jag hoppas jag inte.
Ett rätt redan där. Inte A.
Det låter inte som en irländare.
Nej. Pedro.
Pedro Alonso López.
Och vad var det sista?
Det sista var Monstret från Anderna.
Åh, min geografi. Oj, oj, oj.
Det är en bergskedja i Sydamerika.
Jo, men då är det det, eller hur?
Ja.
Ja.
Just Pedro López är ju det jag brukar svara på frågan om vem som var den värsta seriemördaren någonsin av alla seriemördare.
Han toppar ju väldigt många listor nu. Ja. Så här, typ 10 sickest serial killer så är han alltid med.
Han hade ihjäl väldigt mycket folk på ett väldigt sjukt sätt, så att han liksom fyllde båda boxarna.
Och då kommer frågan, hur många flickor tror man att han har mördat? Och då är alternativen 30, 60 eller över 300.
Det måste ju vara definitivt över 300.
Om jag kommer rätt så är han fälld för 54, men man tror över 300. Mm. Men problemet är att när det där hände så hade de sydamerikanska länderna, jag tror Ecuador, Peru och Colombia, de hade ingen koll alls. Det var tre sådana här seriemördare i den divisionen som sprang omkring samma område. En av dem var lite senare. Luis Garavito. The Beast.
The Beast. Oh. Det låter som någon så här, när man sexchattar. Så kommer de så här, The Beast. Och man bara, oh, hej, vill du komma förbi eller? Kanske man inte ska säga om någon kallar sig The Beast.
Nej. Det beror på vad man gillar kanske. Men det låter ju lite sexigare än monstret från Anden.
Ja, precis.
Eller idioten från Irland.
Nej, men idioten från Irland känns säkrare. Liksom. Ja, om man tänker att de kommer ju mörda en. Liksom.
Ja. Och nu kommer nästa fråga om honom. 1980 greps colombianen Pedro López och erkände sedan att han strypt minst 310 barn, men dömdes slutligen för att ha mördat 57 stycken. Han fick bara ett 16-årigt fängelsestraff eftersom Ecuadors lagar inte gör någon skillnad på hur många man mördat utan bara om man mördat. Men vart finns Pedro López idag? Han är alltså född 1948 då. A. Han är död. Hängde sig 2 månader innan frisläppning. B. Ingen vet. Han har inte synts till sedan 2002. C. Han bor i Peru, bott där sedan 2007 och fyllde nyss 71. D. Sitter inne, fick 250 år för skattebrott.
Eller E. Han är med här idag!
Åh oh, nej!
Oh. Välj inte E.
Hola, Pedro!
Nej, jag vet inte. D, B. Eller det här att han är på rymmen. Kanske. Eller?
Vad tror du, Dan?
Jag vet,
du vet
faktiskt. Och du har rätt!
Oh!
Fantastiskt bra.
Det är jättebra. Han är, ingen vet, han har inte synts till sedan 2002.
Han rånade sin mamma. Det var det sista man någonsin såg honom. En vanlig teori är att han blev mördad av något av sina offers anhöriga. För att det var typ ja, en 500 personer som jagade honom.
Ja, det kan man ju förstå. Och nu kommer näst sista frågan här. Hannibal Lecter är en seriemördare, kannibal och ... obducent, psykiatriker, forskare eller lammuppfödare.
Men jag älskar ju Hannibal Lecter.
Jag kan tänka mig. Alltså att du har tittat på...
Ja, och jag följer Anthony Hopkins på Instagram. Så jag brukar likea hans bilder typ varje dag. Han är ju psykiatriker.
Ja.
Nu du ska säga lammuppfödare.
Lammuppfödare?
Nej, men alltså du är ju klockren på det här. Det är helt rätt.
Gillar du tv-serien?
Jag tittar inte på tv.
Okej. Okay. Det var ju en liksom, ny tolkning av det hela.
Jo, inte på Netflix va? Eller?
Eller var det det?
Jag kommer inte ihåg var den gick faktiskt.
Nej, men jag kollar inte på tv så mycket. Ibland kollar jag på film. Men jag tittar inte på serier för jag blir för besatt. För jag måste titta klart på dem.
Det tar ju så himla tid att titta på en serie jämfört med en film.
Precis, det kan ju ta liksom en vecka att kolla klart en serie. Så.
Jag utsatte Josefin för När lammen tystnar.
Och vi fick pausen ungefär, jag vet inte hur många gånger. För att jag kan inte sitta still och titta på en film. Det är så här, nu var den ju intressant, det var den. Men vi fick ju ta några pauser där jag fick liksom göra något annat. För jag har så svårt att sitta still. Om det inte är någonting jag alltså ska göra research om eller någonting. För då kan jag sitta och bara, ja, jag vet inte, jag har lite svårt för det här. Jag önskar jag hade det, att jag kunde sitta och titta på saker.
Jag har samma sak, men jag brukar typ sitta och sketcha medan jag tittar på film och skriva, måla naglarna. För jag måste göra någonting samtidigt. Jag kan inte heller bara titta på en film.
Kanske jag borde prova faktiskt, för det kanske är därför som jag kan kolla också när jag gör research. För då sitter jag och skriver också, eller liksom gör...
Ja, precis. Ett tips från
mig. Från dig. Ja, men gud vad bra.
Jag är egentligen precis likadan. Jag brukar ofta sitta och göra någonting. I alla fall om jag själv och ser en film. Det händer inte så ofta.
Nej, ja, men det får vi testa. Och nu kommer den sista frågan här. Efter att i 20 år ägnat sig åt att undersöka hjärnan hos mördare och våldtäktsmän med hjälp av PET-scanning som kan producera bilder av hjärnans aktivitet, gjorde professor James Fallon en otäck upptäckt när han forskade kring psykopater. Vad? A. Att man inte kan bota psykopati. B. Att de flesta psykopater är födda i november. C. Att han själv är en psykopat. Det här är en liten kuggfråga också, för vissa saker stämmer också. Alla svaren...
Jag misstänker att han upptäckte att han själv var psykopat. Men jag tror alla påståenden stämmer.
Var det efter jag sa att alla påståenden stämmer?
Ja, fast jag trodde det innan. Okay. Men du stärkte mig tro på det.
Det är så typiskt mig att avslöja. Jo,
aha, jag missade det.
Ja, ja.
Men nu sa ni svaret så.
Ja,
han upptäckte väl, eller upptäckte han alla tre?
Nej, han upptäckte inte alla tre, utan han upptäckte att han själv är en psykopat. Och han fick liksom panik därför han ropade rakt ut: den här människan har hittat en psykopat. Det här följer helt mönstret för hur en psykopat är. Och då så visade det sig att men det var ju hans egna skanning av sin egna hjärna. Och folk i hans närhet sa det, att ja, men det kanske är därför som du har varit väldigt konstig. För han har sagt att han skippade någons begravning för han tyckte att det var tråkigt. Men han var också väldigt inne för sitt jobb och skötte det bra. Så att han kände att det... han hade ingen vilja att skada någon, men han hade lite svårt att anknyta till empati och sånt där.
Ett annat fält där psykopater är överrepresenterade är ju som höga chefer och folk som måste ta så här jobbiga beslut på arbetsplatser. Och det är mycket lättare för psykopater, så psykopater kan ofta göra karriär på det sättet. Så de flesta psykopater är ju samhällsnyttiga medborgare, kan vara värt att påpeka.
Och det kan vara värt att påpeka att du har varit chef också i hela ditt affärsliv.
Oj, 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 oj.
Shots fired.
Ja, men det finns bra chefer också, eller?
Ja, som är snälla som jag och känner empati.
Precis, som nu har gjort en seriemördarpodd.
Nej, men det här blir suspekt.
Ja, nej, nu går Hanna. Ja,
jag måste hämta kaninen.
Ja.
Hon ringde.
Nej, men nu är frågorna klara. Och, alltså, jag måste bara säga att Hanna vann.
Bra, Hanna.
Ja.
Ja.
Applåd.
Tack, tack.
Om ni får lista då den värsta seriemördaren som ni tycker, liksom, vad skulle du säga då, Hanna?
Den värsta seriemördaren. Jag vet inte varför, men jag fascineras av Albert Fish. För jag tycker det är så här, sitta och käka barn och så skriver han till morsan liksom, ditt barn tillagade jag med salt och peppar eller vad det nu var. Det, och hon räckte i 9 dagar. Alltså, tänk den chocken för mamman och bara läsa det här brevet. Det måste ju vara helt sjukt.
Ja. Och det är ändå vanligt att man liksom hör av sig till... Vad tror ni, varför gör man det? Vad får man för kick av det?
Jag tror faktiskt det är extremt ovanligt.
Jaha.
Men det finns ju en del seriemördare som gör det.
Ja.
Kan det inte vara liksom det här kicken också? De måste ju få en kick av det. Liksom adrenalin eller dopamin eller ja, vad det nu är. Och liksom ha den här... att chockera människor.
Precis, och även att man... Alltså det finns ju också det här lite... och speciellt nu för tiden när... som jag är lite rädd för, det här med poddar och att vi pratar om seriemördare och det är så här att de även tidsnog ska... Åh, den där podden vill jag vara med i. Lite som det här med Zodiac, med tidningar för, fast det är poddar.
Jag tror att många seriemördare hör av sig just för att få mer uppmärksamhet, att de kräver uppmärksamhet.
Ja.
Men många seriemördarbrev är nog också fejk och skrivna av slumpmässiga galningar.
Ah, ja.
Ja, det är ju jätterätt.
Mm.
Som Yxmannens berömda brev som vi nyss tog upp i seriemördarpodden, där han försöker tvinga hela New Orleans att dansa eller spela jazz en tisdagkväll. Annars ska de få smaka yxan.
Ah.
Det är så här, nej, jag tror inte det här är mördaren som skrev.
Nej.
Och så fanns det en kille som just hade gjort en låt som hette Yxmannen, som han sålde precis inför den kvällen och tjänade massor av pengar. Vem kan ha gjort det här?
Och jag ställde frågan på Mördarpoddens Facebook och Instagram lite vad vi ska prata om nu när Hanna är här. Vad är det för seriemördare vi ska liksom ta upp och sånt där? Och då säger de Ed Gein. Vad har ni för tankar om Ed Gein eller Ed Gein eller vad, kommer inte ihåg man.
Jag känner rent spontant att Ed Gein är ju liksom någon sån här socialt efterbliven man som sitter i sitt hus och gör lampor av människohud och var sänggavlar och var liksom totalt socialt inkompetent och typ mammas lilla pojke fast psykopat. Ja. Sån tänker jag att Ed Gein var.
Något som jag kommer ihåg är den här gardinstången, eller om det är rullgardingrejen, av bröstvårtor.
Fan, vad snyggt.
Hade han inte en liten låda med 9 vaginor i?
Just. Vad ska man med dem? Är det så här flashlight eller? Nej, vad äckligt.
Usch.
Men han känns ju liksom som liksom jättekorkad människa utan sociala skills och bara sitta hemma och bygger människosaker.
Ah. Han verkade först och främst vara en gravplundrare.
Ja, ah. Han mördade ju inte sina offer. Någon mördade han, eller?
Ja, ah, jag tror vi pratade definitioner av seriemördare. Det finns två bekräftade mord, sen misstänker man kanske ett tredje. Men vi har ju bestämt att han faktiskt ska vara i den här podden. Så precis. Ed Gein kommer i mördarpodden.
Ja, just det. Men det är lite tankar om honom. Sen har någon skrivit Toolbox Killers.
Det vet inte jag vem det är.
Nej, jag har lite dålig koll. Men du vet jag har det. För du kommer säga att du vill att folk ska lyssna lite på seriemördarpodden.
Joe Metheny var julavsnittet av seriemördarpodden 2019. Joe Metheny är världens största seriemördare. Åtminstone sett till kroppsvikt. Han vägde 220 kilo. Och när han väl hade åkt fast. Och det här är ganska modernt. Han åkte fast 96. Så bestämde han sig för att nu är det ändå kört, så nu kan jag försöka vara världens värsta seriemördare. Så jag gick ihop en massa historier om att han hade använt sina offer som kött i hamburgarna som han sålde ut med landsvägen. Så han är då gigantisk. Det finns några bilder på honom på nätet som är speciella, minst sagt. Ska jag visa bilden?
Ja, gärna.
Visst är han söt?
Jättesöt.
Oh, hjälp! Oh my god! 220
kilo kärlek.
Precis.
220 kilo kranbjörn. En sak jag upptäckte när jag gjorde Jometern-avsnittet är Baltimore i Maryland. Det var otroligt laglös stad det var. Det var helt fruktansvärt. Det var mer mord i Baltimore än i... Det var bara tre länder i hela världen som hade fler mord per 100 000 invånare än Baltimore. Det var i särklass den farligaste stan i USA. Och mordtakten var alltså 50 gånger högre än i Sverige med gängskjutningar och allt.
Varför var det så, tror du?
Jo, stora industrier, alla lagt ner. Precis när industrierna lade ner, det är precis som Detroit, så kom heroinvågen. Så här, ni har inga jobb, men här är lite heroin. Oj, vad händer nu? Och då börjar folk begå en massa brott. Vid ett tillfälle har Joe Metheny slagit ihjäl två uteliggare med en yxa. Och så slänger han yxan åt sidan. Då kommer en annan uteliggare, tar yxan och slår ihjäl en till uteliggare med den.
Oj,
men gud.
Baltimore fullständigt illa ute där på 90-talet. Och fortfarande en ganska svårt brottsdrabbad stad.
Om alla är besatta av heroin så blir det lite knasigt.
Här är någon som har skrivit: jag har ingen direkt favorit seriemördare. Däremot tycker jag de som är extra extra är intressanta. Lite extra extra. Och det är väl lite så som jag tänker där med Albert Fish också. Som du sa, liksom, när det är väldans utöver det vanliga, då blir man paff och bara what? Liksom. Vad är din favoritseriemördare, Dan? Eller favorit, men den du är mest intresserad av?
Jag gillar ju väldigt ovanliga seriemördare eftersom jag läser så mycket om seriemördare. Seriemördare som inte är som alla andra. Och nu, då måste jag lägga fram Läskmördaren. Ett japanskt fall från 80-talet. Med världens lataste seriemördare. För det är jobbigt det. Att vara en seriemördare. Man måste ju så här, åh nej, en massa kroppar, jag måste göra mig av med dem. Det är en massa jobb. Läskmördaren hade inte det problemet. Han gick till läskautomater och förgiftade läsken. Och sen dog helt slumpmässiga människor. Och han bara, haha, behövde han inte göra så med kropparna. Eftersom det var Japan så dök det upp copycats. Och sen var det folk som så här ville ta livet av sig. Japaner har ju tyvärr väldigt mycket självmord. Som låtsades bli mördade av läskmördaren.
Och visst är det därför som man nu, du vet, man öppnar en petflaska, eller inte petflaska, vad säger jag, en flaska från butiken. Så är det en liten snurr på den. Och det kommer alltså därifrån?
Det är från två seriemord. Dels läskmorden, Tylenolmorden i Chicago 85. Men sen också ett försök till massmord som heter Monstret med de 23 ansiktena. Också i Japan.
Hjälp.
Mm. Men gud.
Vad var det för någonting då? Eller hade han, var han lite...
Ja, det är en lång historia.
Ah, okay.
Det kanske vi också ska ta upp i ett avsnitt. Om vi får göra sådana avsnitt. Det är faktiskt ingen som dör till slut.
Nej, men
massor av gift i livsmedel, men ingen dör.
Det låter också intressant, just det här att ingen dör.
Mycket det är intressant historia.
Ja. Och så måste vi kommentera Erons, tänker jag. Har du koll på Eronsarna?
Nej.
Mer känd som Golden State Killer, tyvärr.
Åh.
Joseph DeAngelo.
Nej.
Åkte fast 2018 efter 42 år på rymmen.
Nej.
Nej.
Oh, I'm
nej.
Sorry.
Jag har inte jättebra koll på honom, men jag vet att jag följde ju din sommarspecialdagen för några år sedan, 2017.
Ja.
Och det var också den sommarspecialen som gjorde att jag kontaktade dig också.
Ja.
Och han är väldigt konstig människa. Bröt sig först in hos massa människor och sen hade jag dem på ett väldigt speciellt sätt med tallrikar och skosnören.
Väldigt komplicerat. Ja, lite kort, vi har gjort 14 avsnitt om Erons i Simmordepodden. Han börjar som inbrottstjuv, gör 150 inbrott. Mm-hmm. Sen kommer han på att vad roligt vore om jag gjorde inbrott när folk är hemma så jag kan våldta dem. Och så begick han 54 våldtäkter. Och sen börjar han tycka, nej, det är ändå jobbigt att de kan berätta om mig sen. Så då börjar han mörda dem. Och 12 mord han åtalar för nu. Inga våldtäkter tyvärr, för de var alla preskriberade. Mm-hmm. När han åkte fast. Men han höll på sen. Första våldtäkten var 76 tror jag. Första inbrottet 74. Han åkte fast 2018.
Han har hållit på i många år.
Mm. Han låg ner 86. Man har inte kunnat visa.
Och han gick i pension.
Han tänkte, okay. Nu kom DNA-teknik. Nu lägger jag ner. Kommer aldrig åka fast. Men det gjorde han. För DNA-tekniken kom ikapp honom.
Ja.
Nej, men det var ju väldigt bra.
Den DNA-teknik som inte får användas längre. För Gedmatch, den här DNA-databasen, var ju nyckeln till Erons. Och typ ett 20-tal andra liknande fall från 2018 som löste sig. Det kommer inte att hända igen om inte någonting ändras. För Gedmatch har backat från att deras databas ska användas på det sättet.
Mm.
Mm-hmm.
För det är ju så när man liksom söker efter, eller när man vill hitta släktingar och sånt och lämnar in sitt DNA. Att det står någonstans att vi kan ge det här till en tredje part eller sådär. Och vi i Sverige har ju också så att när man föds så hamnar man ju i ett register med DNA och blodet. Men det har man inte fått använda i utredningen förutom en utredning. Och jag förstår det samt. Och det är Anna Lind.
Stämmer bra det. Mm. Nu får man verkligen inte använda det registret. Nej. Det är inget register, det är bara en bank av. Den är inte loggad och registrerad.
Nej, precis. Men jag tänkte bara slänga iväg frågan lite om ni får prata lite fritt om vilka fall var det som du gillade eller vilka seriemord, vad är det sjukaste du har hört i ett fall? Nu ställer jag typ 5 frågor på samma gång här, så att, välj vilken du vill svara på.
Jag gillar ju de här mainstream seriemördarna och jag tycker om Jeffrey Dahmer, han fick ju någon riktig knäpp och bara jag ska göra sexslavar, så han borrade i hjärnan på dem, på sina offer, och försökte göra dem till sexslavar, vilket gick mindre bra, för han var, går ju inte. Nej. När man borrar något i huvudet så blir man faktiskt inte en sexslav. Men jag var så här när jag hörde det, jag bara okej, okay, så sjuk kan man också vara.
Trodde han att det skulle fungera?
Ja, jag tror nog det. Alltså jag, om jag hade borrat någon i huvudet så hade jag liksom bara, då hade jag ändå trott på idén tror jag.
Men, och i seriemord så är det ju väldigt mycket. Seriemördare är ju antingen typ ekonomi eller sex. Alltså att man får någon njutning. Finns det någonting mer än sex och ekonomi typ? Alltså för tjejer mördar ju mer för liksom, ja, vill ha pengar eller?
Ja.
En svartsjuka också. Om mannen hittat en ny tjej och då blir hon lite sur.
Ja.
Så bara nu hugger jag av det i huvudet.
Det är jobbigt när det är ett motiv för seriemord.
Mm.
Ingen man är trogen.
Nej, precis.
De måste dö allihop. Det finns säkert något sånt fall.
Ja, det finns det säkert.
Jag kom på en annan sak. Motiv för seriemord. Ett motiv som är ett av de tråkigaste motiven är ju barmhärtighetsmotivet. De här sjukhusmördarna, läkarmördarna som har ihjäl, som den värsta svenska seriemördaren Anders Hansson på Södra sjukhuset i Malmö som hade ihjäl 17 pers. Och det fallet är ju, ja, så alla sjukhusmördare säger, ja, det är bara sorgligt. Det är inte så spännande, kan jag tycka personligen. Vad tycker du, Hanna?
Mm. Ja, inte så intressant för mig.
Alltså ett fall som jag har inspirerats av, höll jag på att säga, men det
okej.
Berätta mer.
Fascinerats av. Det är, och det är inget seriemord, utan det är glömmer alltid namn. Men Kate Lynn, nej. Och hon i alla fall, hon har ihjäl sin man och så hugger hon huvudet och står och kokar det. Och tanken hade hon att när hans barn kommer hem från skolan så skulle hon servera honom.
Servera pappa. Gott.
Exakt.
Överraskning för dem.
Ja, verkligen. Så att hon var i full fart med att och köra den här grytan. Men då kom polisen då. För han hade nämligen sagt till sina arbetskamrater då, innan han dog, att kommer jag inte till jobbet imorgon så har hon haft ihjäl mig. Finns det fler fall där man där det är riktigt otäckt?
Elizabeth Bathory.
Ja.
Hon fick ju för sig att okej, jag ska ta lite slavars blod och ha ansiktsmask och grejer.
Ja.
För hon ville se ung ut och hon hade många slavinnor.
Aha.
Så det var ju bara liksom att tömma dem på blod och bada i blodet. Och
hon levde, eller det här är lite äldre va? Eller?
Äldre. Vilket år är jag osäker på? 1500-talet, 1600-talet.
Vi har ju gjort förstås avsnitt om Bathory. Och just blodbadandet är en myt.
Aha.
Som tillkom på 1800-talet. Men onekligen hade hon ihjäl en hel del. Det finns faktiskt jättemycket dokumentation om Bathory-rättegången. Mm-hmm. Och där nämns det aldrig. Utan det tillkom senare i diverse
statsjournalistik
om det. Men det är väldigt berömt och det har inspirerat en massa sånger och saker.
Mm.
Men hon badade inte i blod.
Men det vet man ju inte om hon gjorde. För det låter ju som att hade hon i alla fall ansiktsmask med blod så är det inte helt orimligt att hon skulle bada i blod.
Inget av det gjorde hon, tror man. Men hon hade definitivt konstiga motiv för det hon gjorde. Och hennes offer var just unga kvinnor.
Ja.
Mm. Man lär sig något nytt varje dag.
Ja, nu känner jag mig som verkligen odräglig bästavis. Men det, det är det seriemordepodden är.
Ja.
Jag tycker alltså, det är bättre att veta som det är än att gå runt och tro. Så det är bra.
Ja.
Att vara bästavisar. Snart kommer jag säga att det inte fanns någon Zodiac.
Då får du gå ut härifrån och säga, men vi är ju hemma hos dig.
Ja, det har han sagt i avsnitt 11 av Zodiac.
Ja, nej, så inget blodbad. Men finns det någon annan som är otäckt då? Jack the Ripper, har du koll på?
Ja.
Det var en önskan vi skulle ta upp.
Han hade ju död på prostituerade, eller hur?
Ja.
Ja, jag såg ju filmen med Johnny Depp.
Jaha.
Så mycket info har jag.
Så bra film.
Alltså jag har ganska dålig koll på Jack the Ripper. Jag vet bara att alltså det är lite som med Palmemordet då, att jag ger mig inte in i det för att jag kommer bli så frustrerad när jag inte får svar. Men har man någon aning om vem Jack the Ripper är?
Man hade väl lite aningar. I och med att jag kan bara lite random, men han slutade ju efter ett tag. Och då trodde man att han hade blivit tagen eller död. Eller... Men ingen vet ju riktigt vem det är.
Nej.
Det är eller? Som Palmemordet, det har blivit löst massor av gånger med massa olika teorier. Men ingen blir ju fälld och alla teorier har folk som kritiserar dem. Men det är ett träsk. Det är verkligen har många paralleller med Palmemordet. Just för att det är ett så stort fall som jättemycket folk är intresserade av. Och där det inte finns någon lösning som folk är överens om.
Ja. Och jag kom på två frågor som jag bara måste ställa till Hanna. Den första frågan. Är du sån som tycker mer om eller att höra om och intresserad av olösta fall eller lösta?
Jag tycker om lösta fall. Jag tycker om att läsa om mördarna. Vad de hade för diagnoser. Jag är väldigt inne på att läsa på om mördarna. Och just olösta fall, då är jag så här, okej, whatever.
Mm.
Men lösta fall är jag väldigt intresserad av.
Jag är ju exakt likadan. Just det här, jag tycker ju verkligen det här psykologiska är det intressanta. Hur är de här? Finns det någon röd tråd? Alltså, det är den jag hela tiden vill leta efter. Vad är den röda tråden? Ja, visst, de flesta är män, men jag tror att det finns en hel del kvinnor som har de här psykopatiska dragen som hade mördat också om de hade haft en annan möjlighet kanske. Sen är det ju betydligt högre liksom i statistiken att det är män som mördar, men
16% kvinnor som ser mördare.
Det är ändå så pass. Och du är ju med för lösta då?
Ja. Men våra lyssnare håller med Hanna. Lösta fall och få veta om mördarens psykologi, så det är det folk vill höra.
Mm.
Och sen kommer jag släppa dem med ännu mer olösta fall.
Ja. Oh.
Jag lyssnar på fler poddar som bara tar upp olösta fall.
Ja, du är väldigt... Men vad är det som är intressant med olösta?
Jag gillar mysteriet. Alltså. Men... kan det vara den misstänkt eller den misstänkt?
Ja.
Ah, du gillar oftast...
Ja, jag tycker oftast det är lite tråkigt fall. När saker och ting blir lösta. Utom palmmordet. Jag vill att palmmordet ska bli löst.
Ja, och då kommer vi in på min nästa fråga till Hanna. Är du intresserad av palmmordet eller...
Nej, sorry.
Varför?
Nej, det har inte liksom gett mig någonting. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag är så här, nej, det har inte någon plats i mitt hjärta. I mitt mördarhjärta.
Men det verkar ju begripligt eftersom du gillar inte olösta fall. Och du gillar seriemördare. Och det är ingen seriemördare och det är ett olöst fall.
Ja, men så här, ju sjukare seriemördarna är, ju mer fascinerad blir jag.
Ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
På något sätt. Ja.
Har du talat om Richard Chase, vampyren i Sacramento?
Nej.
En typ av seriemördare som tilltalar mig i lösta fall är de här som är fullständigt skvatt supergalna. I en megapsykos.
Och wow, jag lyssnar.
En annan kille som trodde att han var tvungen att mörda folk. Han var seriemördare i Kalifornien. Han trodde han var tvungen att mörda typ 15 personer för att stoppa den stora jordbävningen som skulle döda flera hundratusen. Så han trodde han gjorde en bra grej. Men han var ju superpsykos. Richard Chase däremot, han var en vampyr. Han gick ut ur. Och han... vid ett tillfälle tar de honom när han är ute på en åker och är helt insmord i blod. Så upptäcker de att han har tagit det blodet från korna och det var tydligen brott så de är tvungna att släppa honom. Och vid ett annat tillfälle så kör han en bebis i en mixer.
Oh my god.
Men det ska vi prata om mer i seriemördarpodden.
Ja, men det där var faktiskt för brutalt faktiskt.
Vi nämnde ju Toolbox-killers också tidigare, men det tycker ju många är det mest störda fall som... finns. Och vi tog upp det i seriemördarpodden och det var ju otroligt traumatiskt. Många som har stängt av det. Det är två killar som plockar upp tjejer och våldtar dem och sen torterar dem till döds. Men vid ett tillfälle har de spelat in hela processen. Och det har transkriberats då, så vi vet precis vad som sägs och vad hon säger under tiden de torterar henne till döds. Väldigt stark varning för det avsnittet. Det är helt fruktansvärt. Vi funderade jättelänge på hur vi skulle spela in det. För att det är ju en dialog mellan de två gärningsmännen och offret. Och det slutade med att jag satt och typ försökte hålla tårarna borta och försökte låta så torr och tråkig som möjligt när jag sa de här replikerna. Men det var väldigt, väldigt svårt. Ett tag var vi på väg att ta in en röstskådis som skulle liksom göra replikerna. Så här, eller att Emily skulle gjort dem som skrev det.
Mm.
Men vi valde att göra det så tråkigt som möjligt för att det var så fruktansvärt hemskt.
Och när det kommer till barn och när det kommer till djur, då blir det som ibland för många och även för mig att spärrarna, alltså man kan skärma av mer när det är vuxna.
Mm-hmm.
Alltså, ja. Men just när det gäller djur och barn så har jag svårt för det. Hur är du där?
Jag kan inte se djur som plågas eller bebisar, definitivt inte. Jag kan inte. Vuxna så är det liksom, man avskärmas, det är rätt i liksom, jag kan se vuxna som plågas och så, men djur och barn, nej, det går inte.
Vad är det du inte klarar om?
Nej, jag är ju väldigt härdad vid det här laget.
Ja.
Så att, men jag hade svårt för Toolbox-killers, det hade jag. Och när vi gjorde Sandy Hook i Massmördarpodden, när Adam Lanza går runt och skjuter en massa, över 20 stycken sexåringar,
och
då... Det var svårt att hantera. Jag tror faktiskt jag gråter i det avsnittet. Men det allra värsta jag gjort är nog fortfarande Junko. Vi gjorde två avsnitt om det. Det är alltså en tjej som blir kidnappad, våldtagen, torterad till döds i 44 dagar. Och det är mer än 100 personer inblandade.
Ja, och de, jag läst om det. Ja, Japan. Hon torterades och våldtogs och allt möjligt, va?
Ja, det är nog svårt att jämföra någonting med Junko.
Jag tänker på det här med liksom, att det är ganska normalt att inte bli berörd av allt man läser och hör. För att vi tittar ju på nyheterna. Vi kan inte gå in och ta in all världens smärta, för det blir liksom ohanterligt för oss. Vad tänker du om det här med liksom att man stänger av?
Jag har ju haft panikångest i perioder och väldigt mycket ångest, och jag tar ju mediciner för ångest, paroxetin. Och jag tror att i och med att jag har haft så mycket ångest och panikångest och liksom, jag har inte kunnat sitta på en buss, för jag trodde att om jag sitter på bussen kommer jag pissa på mig. Mm. Liksom, så jag har behövt springa ut från bussen, annars kommer jag pissa på mig. Ni med ångest förstår nog vad jag menar.
Ja, jag förstår precis.
Ja, och jag tror att det är något samband i att jag kan kolla på det mesta inom går och allt utom djur och barn. Men allt annat kan jag hitta på. I och med att jag har haft så mycket ångest och så jag har nog blivit ganska avtrubbad. Jag tror det.
Jag känner verkligen igen mig där, för jag har också haft jättemycket ångest och har ångest i perioder, panikattacker. Och precis som du säger, jag har också haft så här stunder där jag bara liksom, jag har inte kunnat vara i ett offentligt rum, eller man ska säga. Och det var nog lite så jag hittade det här. Att man märker att här är någonting som jag visserligen blir väldigt berörd av, men som jag kan se lite sakligt på ändå. Alltså titta på det psykologiska i det.
Ja, jag tror att vi med ångest, vi är så vana att jämt känna och ha ångest och allt möjligt. Så vi kan vara mer sakliga. Liksom. Vi med ångest, vi vill gärna förstå varför vi har ångest, varför det är så, hur hjärnan fungerar. Så då vill vi nog förstå liksom hur mördare är, varför de gör på det viset. Jag tror det.
Ja, precis. Vad tänker du om det här då?
Det var en intressant teori. Det låter ju som att den har en viss sanning i sig.
Ja.
För att man undrar lite varför, vad som särskiljer de som är intresserade av true crime från de som inte är det. Och jag kommer från en jättekonstig vinkel, inser jag. För mitt true crime-intresse har alltid varit där i princip. Och alltid varit exakt samma som mitt intresse för historia. Jag vill förstå varför människor gör som de gör. Och det här är historiska händelser, så jag ser bara på true crime som historia. Mm. Och det är kanske därför jag också är mer benägen att ta äldre fall. För att jag vill gärna titta på fall som är fullständigt genomlysta, så genomlysta det bara går. Så att det inte tillkommer nya fakta efter att vi har gjort dem i podden.
Precis.
Som ju händer ibland när man tar upp färska fall. Som Samuel Little till exempel. Känner du till honom?
Nej.
Det var en kille som satt för 3 mord och så började han erkänna 90 till förra året, tror jag, eller 2018. Och de håller fortfarande på att utreda hur många av de 90 han faktiskt skyldig till. Men nu kallas han liksom USAs värsta seriemördare hela tiden. Uh-huh. Men är fortfarande under utredning.
Intressant.
Och då kan man inte podda om det riktigt. För att man vill ju, gör man en podd nu så är den aktuell om 2 år.
Har han dödsstraff eller vad har han?
Nej, han är jättegammal.
Jag tänkte, för Ted Bundy höll ju på, han försökte ju förlänga sitt dödsstraff hela tiden.
Jag är
tiden.
Osäker i det här fallet faktiskt, om han är dömd till eller inte.
Ted Bundy ville ju inte dö.
Nej, han var väldigt rädd för döden, va?
Ja. Han var ju dum nog att åka fast i Florida som ju pigga på ihjäl folk.
Ja, precis. Hans sista offer var ju någon 14, 12 eller 14 var hon. Jag tror hon var 12. Och då känns det som att han hade varit i fängelse jättelänge. Och sen kom han, rymde han. Och jag bara, jag måste mörda någon nu. Så det vart ju ganska brutalt, hans sista mord. För han hade abstinens, eller så ville han åka fast på riktigt. Eller vad han nu ville vet jag inte.
Jag har alltid funderat på en sak om Ted Bundy. Vi har inte tagit upp honom än i seriemördarpodden. Och det är just för att jag gillar de ovanliga fallen. Och han blir en sommarspecial förmodligen. Men jag tycker han kommer undan väldigt lätt med att räkna offer. Så fort han säger så här, jag dödade någon, jag vet inte vem det var, men det var där i Utah. Då bara, nu har han mördat en till. Så att exakt hans, hur många offer han har, är väldigt tveksamt.
Men han känns lite som en sån här fjortisbloggare, gillar uppmärksamhet och han gillar uppmärksamheten.
Ja. Plus när han har det motivet då att liksom erkänna fler mord kanske får leva. Och jag hjälper dem hitta Green River Killer för att så här, då får jag också leva.
Woohoo! Ja, precis. Han fick ju dödsstraff och sen han ville ju inte dö och han fick ju sån ångest då. Dagen han skulle ha sitt dödsstraff så låg han och grät och bara nej, 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 inte jag, snälla.
Seriemördare är ju sällan några modiga människor så när de väl konfronteras med faktum att de ska dö då blir de flesta ganska mesiga.
Men är det inte lite det här också man ibland dödar för att ha kontroll över liv och död? Alltså man tror sig ha kontroll över liv och död, fast det har man ju inte. Men att man känner att jag kan släcka ett liv, jag har liksom lite... Eller?
Säkert. Och sen kommer Florida ha kontrollen över ditt liv. Ja, då är det inte lika roligt längre. Nej.
Gud vad roligt det har varit att ha det här.
Det har varit jätteroligt för mig att få prata om mördare, mord och jätteroligt.
Du är som gjord för poddar.
Jag skriver en bok om min tid i Berlin och den har ju inte varit så himla perfekt. Jag har velat ge sken av att jag har haft så roligt i Berlin och allt har varit perfekt, men det stämmer ju inte. Jag, på grund av min partner så behövde jag få in pengar, tyckte han. Och då började jag jobba som strippa i Berlin. Och det har varit en ganska konstig tid. Konstig är fel ord, väldigt... Jag ville ge sken av att allt är jättebra i Berlin och jag har det jätteroligt här. Och jag är så kär i min pojkvän och lalala. Fast det var inte riktigt så. Så jag vill skriva en bok om vad jag gjort i Berlin utan det här filtret liksom. Så det är det jag håller på med nu och min första utställning det här året som är i Norrtälje, min favoritstad.
Vad kan man vänta sig om man går på utställningen?
Mig, naken, nej jag skojar. Det vill man inte se. Min konst som jag har jobbat med, jag har alltid målat och för mig att måla är liksom, jag mår bra när jag målar. Och det är inte mycket som fått mig att vara glad de senaste åren. Men jag har alltid målat, jag har alltid skapat och nu får jag ställa ut det jag gör. Så det gör mig riktigt glad faktiskt.
Jag läste några rader som du har publicerat på Instagram, alltså från boken då. Mm. Det gick liksom rakt in i hjärtat. Det var, jag blev så tagen av det och jag kommer verkligen att läsa boken. Och din konst också, det är väldigt mycket känslor. Jag känner det och jag tror att många känner det så att jag tycker man ska verkligen gå på utställningen.
Var hittar man mer info om utställningen?
Just nu på min Instagram så kommer jag skriva lite mer om utställningen. Men min utställning börjar den 8 februari på Posthusgatan 2 i Norrtälje. Ramverkstan Galleri C. Berglund.
Spännande.
Jag är riktigt taggad. Jag har inte haft någon utställning någon gång så det här blir min första utställning. Jag har varit upptagen med att dansa runt en stång i 6 år.
Ja, supertack för att du kom hit.
Supertack att jag fick komma. Jättekul.
Nu får du skynda dig hem till kaninen.
Ja, Ester.
Ja.
Ester, hon kommer snart.
Ester, jag kommer. Mamma kommer snart. Mamma kommer snart. Tack så jättemycket.
Hejdå.
Living.